Jag sitter tillsammans med Henry Forsell i Skärgårdsmuseet i Rönnäs i Pärnå. Och i min hand har jag en bok, ett häfte med namnet UC-57, ubåt i Östra Nylands skärgård, och en här bild av den här ubåten. Henry, hur kommer det sig att du har skrivit ett häfte om det här?
No, det var egentligen när det var 90 år sedan det här, för 10 år sedan, när, som den här händelsen skedde i Östra Nyland, att vi fick besök av en tysk minubåt hösten 1917. Och med anledning av det så gjorde det här Skärgårdsmuseet en specialutställning, och då gjorde vi en sån här utställningskatalog som vi då lät trycka, där vi då berättar om den här händelsen.
Varför fick Finland ett sånt här ubåtsbesök hösten 1917?
Då det hörde ihop med den här utbildningen av militärpersonal, alltså jägare i Tyskland. Och i samband med det och i samband med att Finland då skulle förklara sig självständigt, och man väntade sig att den här självständighetskampen, alltså vi skulle frigöra oss från det här, från ryssarna, och då skulle man bilda ett specialkommando som skulle spränga järnvägsbroar på Karelska näset, för att man väntade sig då att ryssarna, om det blev ett sånt här uppror i samband med den här självständigheten, så skulle ryssarna försöka transportera trupper till Finland. Och det här, och då bildades i Tyskland då bland de här jägarna ett sånt här specialkommando som var specialiserade i sprängteknik, och några också i det här radiotelegrafi. Och de här, det var 8 jägare, så de hämtades då med en tysk minubåt på hösten senhösten 1917. Och där fanns då sprängämnen med, det fanns också en radioutrustning, och så fanns det handeldvapen, pistoler och handgranater.
Vad kan du berätta om den här UC-57-ubåtens turné i Östra Nylands skärgård?
Det var en ganska lång och strapatsrik resa. Den startade då från Danzig och tog sig längs den här kurländska kusten först norrut, och sedan tog den kurs mot Gotlands norra udde, alltså mot Fårö, och när den hade känning av Fårö så ändrades kursen till upp mot Bogskärs fyr, som tyskarna redan första krigsåret 1914 hade sprängt. Och därifrån tog man sig då in i Finska viken, som var minerad. Den hade två minbälten, en yttre och från Hange udd mot estländska kusten, och den inre från Porkkala. Och den här färden genom de här minfältena, den är då beskriven av det finns faktiskt 8 av alla de här jägarna som då var med, så hade var och en har gett sin egen beskrivning hur det här gick till. Och det var säkert ganska det här dramatiskt när de då tog sig, dök alltså med ubåten genom och under de här minfältena, så att de kunde höra hur de här minvajrarna skrapar mot den här ubåtens skrov. Och det här upprepades flera gånger när de sakta försiktigt tog sig in liksom genom de här minfältena, först genom det ena och sedan genom det andra. Sen hände det också att och det är kanske en feltolkning som kanske nu kan korrigeras. Den hade plötsligt stannat, den här ubåten. En dov duns hördes, och så stannade en liten ryck i skrovet, och så var det stopp. Och då trodde de att nu hade de fastnat i ett ubåtsnät, för de försökte först att backa rakt akteröver och köra framåt, men den rörde sig inte alls. Så att den, till slut så tog de då och blåste ballasttankarna då i aktern, så att akterskeppet steg upp, och på det viset kunde de då stiga upp till ytan. Och det här upprepades faktiskt, det hände två gånger. Sen dök det igen på nytt. De kunde inte upptäcka något spår av själva det här ubåtsnätet som man trodde att det var frågan om. Och sen visade det sig att den här kaptenen sist och slutligen trodde att de hade på grund av den här låga hastigheten så hade det skrovet drivit liksom ur kurs och hamnat i de här sandbankarna som finns på norra det här kusten av Estland. Men ibland de här jägarna så florerade och förekom också i deras beskrivningar efteråt att de hade fastnat i ett ubåtsnät, men det lärde oss har varit bara helt enkelt en fel navigering, att de fastnade i en sandbank.
Vad hände då med UC-57 i den östnyländska skärgården?
Nåja, den 17 så hade de kommit så långt att de hade nått Hoglands västra udde, och så tog de sig då sakta upp mot Hamnskär. De hade kommit överens om att träffas där. Från finska sidan skulle man komma ut med det här fiskemotorbåtar då för att lossa den här lasten med sprängämnen och ta jägarna med sig. Och det här skedde då på natten den 17 november. Och det var det här, först hade man för avsikt att ta sig in mot Hudö och lossa lasten där, men när det var alldeles lugnt och det var månsken och kärnklart så beslöt man att man lossar lasten där utanför Hamnskär. Och det här skedde och också att man lastade i de här motorbåtarna alla de här sprängämnena och tog jägarna också med sig, och så skildes man då. Och man fick då som gengåvor, bland annat gav då de här finska mottagarna gav en så stor ost att de måste liksom halvera den för att få in den i det här i ubåtens skrov genom luckan. Och härefter fortsatte då den här ubåten på väg hem, som man antog. Men det hördes sedan ingenting av den, och den förklarades då helt enkelt försvunnen, och man trodde att den hade antagligen kört på en mina någonstans vid estniska kusten då på hemvägen, och så här förblev det liksom i många, många år. Men det finns faktiskt en ögonvittnesskildring som faktiskt publicerades på 30-talet, men som många har faktiskt som blev bortglömd och nonchalerade, att man trodde egentligen aldrig på den. Och det är av en folkskollärare på Hogland, som den 19, alltså två dagar efter det här avskedet utanför Hamnskär, så såg han en ubåt som kom utanför Kappelniemi, som är då vid Sorkyle på Hogland. Han såg en ubåt som kom i ytläge, och det blåste rätt friskt så att det här vågorna slog över däcket. Och han började då fundera att vad är det här för en ubåt? Den var absolut inte rysk, för att han kände till de ryska ubåtarna, och inte heller engelsk. Engelsmännen hade ju några ubåtar i Finska viken. Så att han tog för givet att det måste vara då tysk. Han hade bland annat då observerat den här stora 88 mm däckskanonen som det här var i ögonfallande. Och den här ubåten rörde sig då det här längs Hoglandska kusten, alltså utanför Sorkyle. Och sen ändrade den kurs mot öster, och då fick den här hårda den här sjögången in från sidan och började rulla helt våldsamt. Och efter en liten stund så hördes två dova explosioner, och så såg då den här folkskolläraren hur den här skrovet, han uppfattade som att ubåten dök, men antagligen var det så att den helt enkelt sjönk. Och det här visar att det här troligen var det riktiga händelseförloppet och UC-57:s öde. Alltså den hade antagligen den hade full minlast när den avseglade på hemvägen, och antagligen hade den fått då order att lämna minorna, då lägga dem utanför för Storkulla, som användes av ryssarna, ryska ubåtar som bas. Så att någonting måste ha hänt då med de här, när den försökte lägga ut minorna, att något tekniskt fel, så att det skedde att två minor helt enkelt exploderade och tog ubåten med sig.
Men det är fortfarande ett mysterium, ingen har hittat resten av UC-57.
Nej, ingen har egentligen heller dykt där, vad jag vet. Och det kan vara ganska svårt att hitta den, för där finns ju också, från andra världskriget så finns där en hel del material som sänktes i och med då i slutskede av det här 44, när tyskarna ändå försökte besätta det här Hogland, och då sänktes det en massa tyska fartyg där utanför, så just vid de vattnena där UC-57 kan finnas. Men om man dyker där, jag vet inte om hur det är, det har nog varit tal om att dykgrupper skulle försöka identifiera och lokalisera den närmast.